Till jordens yttersta gräns. Det är temaåret för Ekumeniakyrkan fram till sommaren. Och i vår församling så innebär det bland annat att vi just nu är mitt uppe i att läsa Apostlagärningarna med tillhörande andaktsbok. Och jag måste säga att jag tycker att det är väldigt spännande läsning. Denna söndag så är temat trons kraft, har vi hört. Kan dessa två teman mötas? Ja, absolut. Hela apostlagärningarna andas ju trons kraft. Apostlarnas gärningar när de går i tro i den heliga andens kraft. I veckan som gått så har vi läst ur Apostlagärningarna från kapitel 16 och vers 11 fram till kapitel 18 och vers 17. Och detta textavsnitt innehåller den större delen av Paulus andra missionsresa. I min förra predikan för 2 veckor sedan så knöt jag an till Paulus första missionsresa. Då var det Barnabas som var i fokus. Det var Barnabas som var ledaren och han som drog med sig Paulus ut. Och under den resan så blommade Paulus ut och fick en mer framträdande roll. Och inför den här andra resan, då är det Paulus som tar initiativet och försöker få med sig Barnabas ut på en resa. Men de är inte helt överens och det slutar med att Barnabas tar med sig Markus och reser till Cypern på en resa. Och Paulus tar med sig Silas på väg bort till mindre Asien. Denna predikan skulle kunna handla om Paulus. Men Paulus, han kommer ju följa oss resten av apostlagärningarna. Så vi kanske ska spara honom lite grann. Men vi kommer alltid in lite grann på honom ändå. Hur ska man då gripa sig an ett sådant textstycke av det vi har, av det slag vi har framför oss? 2 hela kapitel. Det är något mer än det som kyrkoåret normalt ger oss. Ett sätt att gripa sig an detta är att läs till du får någonting. Det vill säga att läs texten till dess att det glimmar till något. Något som får dig att reagera. Något som ger dig en tanke. Och jag kan säga att jag hann inte läsa långt innan det var något som tände igång tankesystemet. Det första ord vi läser är vi. Tidigare i apostlagärningarna så har vi läst om honom och henne och dem och det och de där andra. Men nu blir författaren personlig, delaktig. Vi. Vem är författaren till apostlagärningarna? Det står inte. Och det här blir lite av en predikan om det som inte står i den text vi har läst. Författaren presenterar sig aldrig, men han anger en mottagare i sin bok, Theophilos. Och vem Theophilos var, det vet vi inte heller riktigt. Men namnet betyder Guds vän. Och kanske kan vi se apostlagärningarna. Kanske kan vi se apostlagärningarna adresserade till Guds vänner, oss. Vi har ett brev riktat till oss. Och så här skriver författaren i alla fall inledningen. I min första bok, Ärade Theophilos, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde. Det Jesus gjorde och lärde, det står ju i evangelierna. Och ett av evangelierna inleds så här. Många har redan sökt ge en samlad skildring av de stora händelser som ägt rum ibland oss. Så som de har berättats för oss och av dem som var med från första stund, var ögonvittnen och blev ordets tjänare. Och efter att grundligt ha satt mig in i allt ända från början har nu också jag beslutat att i rätt ordning skriva ner det för dig, högt ärade Teofilos, för att du ska förstå att de upplysningar du har fått är tillförlitliga. Här har vi ett evangelium adresserat till Teofilos. Detta är författarens första bok. Men inte heller i den här boken anger han vem han är. Men jag anar att flera av er vet vem det är vi pratar om. Lukas. Lukas anses vara författaren till Lukas evangeliet och apostlagärningarna. Men vem är den här Lukas? Lukas är ordentlig och noggrann. Han har noga satt sig in i allt och redovisar det i tur och ordning. Han har själv inte mött Jesus utan kommit till tro först efter att Jesus har lämnat lärjungarna. Men Lukas är intresserad av människor. Och kanske hänger det ihop med hans yrke. Vi kan i Kolosserbrevet läsa att han är läkare. Och kanske är det hans intresse för människor som har gjort honom till läkare. Jag vet inte. Men vi kan också läsa det i de beskrivande texter han har. Det är medicinska observationer och referenser till läkare, sjukdom och botande, som vi främst kan läsa i Lukas evangeliet. Eller kanske så hänger det här människointresset ihop med att han är grek. Under Nya testamentets tid så är det ju tre framförallt stora folkgrupper. Judar, greker och romare. Judarna, de har traditionen och historien i fokus. De lyder under den gamla lagen och lever på att hoppet om att Messias en gång ska komma. Romarna, de lever i nuet. De är handlingskraftiga, strävar efter makten och lyder under kejsaren som styr alltihopa. Och grekerna, de siktar mot framtiden, mot fulländningen. De skapar skolor, ett gemensamt språk. De lyssnar till filosofer. De grundar OS. Atleterna upphöjs. Och de grekiska gudarna är kraftfulla hjältar. Grekerna, de söker den fulländade människan. Vad är det att vara människa? Och Lukas, han presenterar i sitt evangelium Jesus som just detta, den fulländade människan. Och tack vare Lukas så har vi, och hans människointresse, så har vi fått lära känna ett antal apostlar som tar sin tro på största allvar. Och ibland får vi läsa om dem i ett utifrån perspektiv. Men när vi startar den här veckans läsning, då är Lukas med i resällskapet. Han hakar på Paulus och de andra i Troas och följer med resan fram till Filippi. Men Lukas kommer att bli en nära följeslagare till Paulus under resten av hans liv. Och nu kommer vi då in på dagens tema, trons kraft. Vad är det vi får vara med om under den här andra missionsresan? Ingenting. Det kanske är hårt att säga, Men vad är det som egentligen har hänt i veckan vi har läst texterna? När jag tänker på trons kraft, då tänker jag på det Jesus sa i Matteus 17 och 20. Sannerligen, om ni har tro stor som ett senapskorn, så kan ni säga till det här berget att flytta det dit bort, och det kommer att flytta sig. Ingenting blir omöjligt för er. När Jesus gick omkring så skedde det under och tecken så det skvätte om det. På pingstdagen så föll anden. Det var tungor av eld. Det var språk av olika slag. På Damaskusvägen slås Paulus till marken och blir blind. Det var trons kraft. Men nu, vad får vi vara med om under en missionsresa som varar 2-2,5 år? Det är inte mycket. En flicka följer dem och ropar: de här männen står i den högste gudens tjänst och förkunnar vägen till frälsning för er. Det gör hon tills Paulus tröttnar på henne och säger åt henne att sluta. Då gör hon det. Men vad händer mer? Jo, de sitter i fängelse och sjunger lovsång när ett jordskalv gör så att fängelsedörrar går upp och bojorna faller av. Men det får väl vara ett undantag som bekräftar det jag försöker säga idag. Det mesta som sker, åtminstone enligt Lukas beskrivning av den här resan, det är att de förflyttar sig från stad till stad, berättar evangeliet. De blir förföljda, pryglade, satta i fängelse om vartannat. Men jag tror att det är just detta som trons kraft handlar om. Visst kan vi fascineras av de där stora och sensationella händelserna. Men de händelserna är inte vardagen. Om vi bygger vår tro på de händelserna så blir vi rätt besvikna i resten av livet. Kraften i veckans text vi läst, det är att det är vardag. Det kanske inte är den vardag vi upplever många gånger. Men det är ingenting, eller i alla fall mycket lite, övernaturligt i det vi läser. Vi kan känna igen oss i texterna. Någon berättar något och det skapar en reaktion hos åhörarna. Vissa blir glada och håller med. Andra blir avundsjuka och arga. Judarna blir upprörda över detta nya som inte passar med deras historia. Och de grekiska filosoferna blir glada över detta nya bidrag till helhetspusslet kring människornas fullkomlighet. Hos vissa rinner budskapet bara av, men hos andra slår det rot. För vi kan ju faktiskt läsa att det händer saker. Vi läser att Lydia och hennes hus tar till sig ordet. Fångvaktaren och hans familj döps. Några blev övertygade och slöt sig till dem. Det gjorde även en mängd gudfruktiga greker och förnäma kvinnor. I Thessalonike tog de emot ordet med stor beredvillighet. Även åtskilliga ansedda greker och kvinnor och män. Grekiska filosofer blir nyfikna. Synagogsföreståndaren Crispus och hela hans familj kom till tro. Många andra korinter trodde och lät döpa sig. Så visst händer det saker. Men allt det där nämns mest i förbifarten. Och det varvas med olika typer av förföljelse på Paulus. Men det Lukas skildrar, det är Paulus resa. På samma sätt som vi gör en resa genom livet, varvad med framgångar och motgångar. Och det som ger Paulus kraft, det är tron. Tron på Jesus Kristus. Det står ingenting om den, Men den finns där i bakgrunden hela tiden. Hans personliga möte med Jesus är grunden och kraftkällan till att han orkar fortsätta. Och jag kommer tillbaka till Jesus och senapskornet. Det är en bra bild, men är det den allra bästa? Jag gissar att Jesus använde den bilden av den anledningen att transistorn inte var uppfunnen på den tiden. En transistor tycker jag är en bra bild på trons kraft. Det är en liten elektronisk komponent där jag genom att tillföra en liten ström kan få en större ström att strömma igenom. Det är det handlar om. Om jag bara släpper till min lilla senapsstora tro, så kan Gud släppa på sin enorma kraft. Eller kanske är hävstången en bra bild för trons kraft. Det är bara en pinne, det är inget märkvärdigt den här tron. Men om jag i min enda kan trycka det lilla, så kan Gud lyfta upp något enormt i andra ändan. Ibland kan jag känna, vad kan jag och min lilla tro åstadkomma? Vad spelar det för roll vad jag tror? Men den lilla tron här inne kan vara det som sätter igång Guds enorma kraft. Med hjälp av hävstångseffekten så blir den lilla tron en enorm styrka. Styrkt av sin tro går Paulus och berättar om evangeliet. Berättelser ur hans liv. Berättelser som förändrar människors liv. Berättelser som skapar församlingsgemenskaper. Vart bär din tro? Det står på ett ställe i veckans texter att när Paulus kommer till Aten, då blev han upprörd i sitt inre av alla de avgudabilder som fyllde staden. Vad gör dig upprörd i ditt inre? Och vad gör du åt det? Jag tänker på när Jesus drev ut månglarna i templet. Paulus, han skulle ju kunna gå åt bärsärkagång bland de här avgudabilderna och liksom försöka städa upp. Men istället hittar han bland alla de här avgudabilderna ett litet altare tillägnat en okänd gud. Och med det som utgångspunkt så börjar han berätta om Jesus. Förhoppningsvis så har även du en tro som gör att du reagerar på olika saker. Vad är det du reagerar på? Vilken känsla väcker det? Hur skulle du önska att det var? Och vad kan du göra för att komma dit? Jag vill avsluta den här predikan med att dela med mig av ett boktips. Jag har börjat läsa den här boken, Ekumenias ledarbok, Led med ditt liv. Jag har inte kommit många sidor, men att inledningen börjar med att författaren säger att vi har en berättelse att leva. Den person jag är idag bygger på ett antal händelser i mitt liv. Vilka av de här händelserna skulle jag anse vara viktigast? Vilka berättelser är det som jag vill lyfta fram för att peka på att det är jag som har blivit den jag är idag? Och när jag tittar på de berättelserna, vad säger det om mig? Vem är jag utifrån de berättelserna? Och utifrån de berättelserna, vart vill jag leda er, andra människor, vidare. Paulus hade sina berättelser. Och hans berättelser bar evangeliet till Europa, till oss. Vart bär dina berättelser, din berättelse? Låt oss be. Herre, vi tackar dig för att du kom till jorden i egenskap av Jesus. Tack för att du samlade lärjungar runt dig och började berätta om Guds rike. Tack Herre för att de tog ordet på allvar och började gå ut och sprida det vidare världen över. Så att vi kan sitta här idag och vara tacksamma över att vara en del av dig och ditt stora rike. Men låt det inte stanna vid en tacksamhet Herre. Utan ge oss kraft och mod att våga dela vår berättelse vidare till andra.